Väl mött till allesammen. Vi vill läsa ett avsnitt inledningsvis. Vi la oss nog av det igår. Vi må nästan göra det av hänsyn till förståelsen. Och vi läser från Första Kongebok, kapitel 17, det kända ting, för så vitt. Alla känner den historien. Eller fortellingen. Vers 8. Då kom Herrens ord till ham, och han sa: bryt upp och gå till Sarepta. Jag läser lite ifrån en lite utkänt, eller inte så väldigt vanlig översättelse här, men du förstår. Bryt upp och gå till Sarepta, som tillhörar Sidon. Jezabel flyttar från Sidon till Israels folk och tog över kommandon där. Då flyttar Elias ut av sitt folk och gjorde ett arbete där. Det talar om Kristus. Se, jag har befalt en änke där och sörjer för dig. Så bröt han upp och drog till Sarepta. Och då han kom till byporten, sannelig, då var där en änke där som samlat ved. Han ropte till henne och sa: jag ber dig, ge mig lite vann i ett bäger, så jag kan få dricka. Då hon gick för att hämta det, ropte han till henne och sa: jag ber dig, ta med ett stycke bröd till mig i handen. Då sa hon: så sant Herren din Gud lever, jag har inte något bröd. Bara en handfull mel i krycken och lite oljekare, och se, nu går jag här och sankar någon vedpinnar, så jag kan gå och lagra det till för mig själv och min son, och så kan vi spisa det och dö. Men Elisa sa till henne: fryktiga, gå och gör som du har sagt, men lag först en liten kake till mig av det, och kom så till mig med den. Efterpå kan du laga något till dig och din son, för så säger Herren, Israels Gud: mjölkrycken skall inte bli tom, oljekaret skall inte vara tört från den dagen Herren sänder regn på jorden. Så gick hon bort och gjorde efter Elias ord. Både hon och hennes husfolk spiste dag efter dag, men mjölkrycken blev tom och oljekaret blev heller inte tört efter det Herrens ord som han hade talat vid Elisa. Ett kort resumé. Det vi läser här, det är att Elias fick besked om att förlata Israels folk för att uppehålla sig en periode utanför landets gränser. Och det fortäller oss bland annat att Kristus blev förkastad av Israel och förlot Israel för att ta arbete utanför Israels gränser, ibland hedninge folka. Tape av dem har blivit en rikdom för hedningarna. Och vilken rikdom, vilken rikdom. Menigheten blir alltså då till i denna tidsperiode för han igen visar sig för Israel, liksom profeten gjorde lite längre ute i fortellingen. Det fortäller inte bara denna sannhet. I tillägg kan vi läsa detta som en illustration på hur leis det går när den officiella menighet förkastar Kristus, vänder sig bort ifrån Kristus och begynner att tillbe avgudar. Då skjuler han sig för oss. Då blir han borte från den officiella menighet och skjuler sig hos de få. Han skjuler sig och tar bolig hos den som är som en änke, som blir ved i bön och påkallelse natt och dag, och som inte lever efter sina lyster. För den som lever efter sina lyster, han är levande dö. Han är levande, men han är dö, för han utfolda icke gudomlig liv. Han hållde icke han levande, och det är det som är vårt tal. Det är att hålla han i livet, i folkelivet, att våra liv är ett vittnesbörd om att han lever uansett. Han lever uansett. Det är det som vi är kallt till. Det är det som är änkens kall. Jag berättar att min man betydde så mycket för mig, att han är lika levande i mitt liv om han är borta. I vår tid är något som blir tillbett i vår tid. Det är den glada änke. Det är så musikalen i vår tid. Den glada änke. Ja. Ja. Här är något annat. Här är något annat. Det är en annan glädje. Det var Anna Fanuels datters glädje, som var till 77 år. Som var till 77 år. Och var lika glad efter 77 år. Och lika frisk, lika uppgående, lika observant. Och när det bar han in, så var hon där. Så var hon där. Det var en himmelsk glädje, en evig glädje. Den evige glädje kan flytta in i denna världen och bli din glädje i ditt hjärta, och Guds fred, hör vi här, den fred som är där uppe kan komma ner till ditt hjärta och bo här i ditt hjärta, som övergår all förstånd. All förstånd. Det som är 77, 84 minus 7, inte sant? Det är 77. Hon var 84 år. Hon hade levt med sin man i 20 år. Det var nog. Så kunde hon leva 77 år till. Så var hon lika frisk i sin kärlighet till denna man. Så var han där. Kom han, man. Kom han. Kom han. Kom. Och vänta icke förgäves. Och menigheten ska heller icke vänta förgäves. En dag ska han stå i byns port och ropa med ett bydande rop och med överängels röst och med Guds basun. Och han ska ta kommandon igen över byn, liksom han tog kommandon över denna kvinna, denna änka, när han kom till Sarepta. Och som han tog kommandon när han kom in i Nain, han kom nära till byens port, står där, och tog han kommandon över byn. Han kom, och varför kom han? Hedra änkar, står där, som verkliga änkar. Han kom för att hedra änken, och därför han kom. Och han kom för att se till änkar och faderlösa i deras nöd, och därför han kom. Vad såg han? Vad brydde han sig om inne i byn? All stasen och glittare var där. Han kom bara då han såg henne stå där. Bara enast han såg. Och det är det han ser efter. Om det är någon som är som en änke, som blir vid bön och påkallelse natt och dag. Men den som lever efter sina lyster, han kan nog ha liv i Kristus, men han är död. Han är död i sin livsutfoldelse. Han är död i sin livsutfoldelse. Det är det som är saken. I denna tid så har han skylt sig. Han har skylt sig för Israel. Han har skylt sig för den som inte är, den som inte ser, den som är ufrälst. Och han har skylt sig för de troende, den troende som inte bryr sig om honom. Han är skylt. Han är skylt. Men det står så fint i Kolossenserbrevet, det brev som talar om dessa ting här. Så står det: i ham bor hela gudomens fylde. Det är skjult, står det. Skjult i ham. Den är skjult i ham. Men den är där, och den är tillgänglig för oss som bryr oss. Visst, någon bryr sig. Han är tillgänglig för nocken, och han är tillgänglig för ravnarna, som vi las om igår, som talar om enkelt individ ibland hedningefolka som flyr till han vid bäcken Krit, till hans kilde, mens alla andra törsta, för det fallt icke regn i landet. Kanske kan vi säga det slik att vi flyr till han för första gång som en ravn utan enaste kvitefjör, och lära och förhålla oss till han som den som ger han den mat som han tränger, det som han är lust till. Det är sant. Vi plukar upp de ting i denna världen som han är intresse av, som vi vet han lika. Det är sant. Och när vi pickar ner i nocke med näbbet vårt, så lurer vi på, ska tro om han lika detta här. Det är sant. För vi ska nog dit till han med det. Ska ju dit. Man måste känna något rödlukt ifrån näbbet mitt. Det är inte lustigt. Ni vet, det är helt förfärdliga lust på allt som är bedarva vi människor. Det är vår natur blivit ödelagt, inte sant? Så kan vi få jobbs i oss något, hocket i oss något, lite likt. Och röte, så är det goda grejer. Men inte för Kristus, inte för, han kan inte äta det. Det är vi vämmest, människor vämmest, är det som är röte. Två dagar igen till datorn utgått, vet du, då hiver vi och jag vet du så, må inte hiver detta då är det nästan utgått, ja, söndag. Uff. Före i gamla dagar då brukade jag så och lukte på om ting var bedarva. Nu är det datorn som bestämmer det. Ja, men det är så här där jag visste att bruka luktesansen sin. Och det är att jag skulle till profeten med och slik med oss också. Vi lär upp över våra sanser. De som sina, har fått sina sanser, de som är bruken, har fått sina sanser uppövd till att skilja mellan gott och ont, mellan råttent och friskt. Kan vi bruka det i denna förbindelse? Ja. Detta lär oss något om Kristus i den karaktär att han tar emot kölsvarte syndare utan en enaste kvitefjör. Inte en kvitefjör. Och visst, du blir helt svarte och du inser det att nu är den sista fjöra helt svarte den också, då kan du hoppa till Kristus. Och om du så inte vänjer, så säger han det, ja, men du ska få vänja också med mig, visst du vill hoppa till mig. Slik er han. Det er ingen begrensning. Det bare vil du. Og den som vil står der i siste boka. Om du men tørster, han kommer. Ja. Men hvis du en gang ikke kjenner tørst, det siste boka i Bibelen, det siste Gud roper ut i denne verden, om noen tørster, han kommer. Og så, hvis du en gang ikke kjenner tørst, så står der, og den som vil, han kommer. Ikke sant? Det er bare du vil det. Om ikke en gang er lyst, men nå vil jeg han komme og ta livsens vann uforskyldt. Kom og sett deg på fanget hos Elias, og så kan du høppe videre bort til bekken og drikke der, og du skal aldri tørste mer. Du skal oppdage det, du skal slå dine øyne opp, og du skal se livsens flod. Livsens flod. Og du skal aldri tørste mer. Aldri tørste mer. Aldri ha et behov som ikke skal bli dekket. Kanskje kan vi si at de flyr til han for første gang, svart som en ravn, ja. Og dette taler da om hvordan han tar imot oss som syndere. Og det skal også holdes i livet. Denne forståelse må holdes i livet. Vi må lære å holde denne kunnskap levende. Se på ravnene. Hvordan de flyger til ham. Se fuglene. De flyger i samme retning. Alle sammen flyger dit. Se på ravnene, sa Jesus. Og gjennom å se på ravnene, så er tanken her det, at vi skal lære oss noe om ham. Det er det han vil. At vi i vår måte å leve på, i vår måte å ernære oss på, i vår måte å bevege oss på, skal vise denne selvopptatte verden at Kristus lever. Kristus lever. Og han tar imot alle. Han tar imot alle. Men så vi det i går, at det bor mer i Kristus enn dette bildet kan fortelle. Nå er det nye side som må erkjennes om han. Vi må bryte opp til nye erfaringer. Bryte opp og gå til Sarepta. Profeten Elias, han gikk dit. Og Kristus er der i dag. Der er han i dag. Og spørsmålet opp til oss, vil vi gå dit til disse erfaringer? Eller vi kan la være. Han forlot oss med vilje. Han forlot enken med vilje. Vil vi lære å kjenne Kristus slik som en enke lærer han å kjenne? Han forlot oss med vilje for at vi skulle få en erfaring, for at våre kilde, naturlige tilganger, den naturlige kilde i dette liv, skal tørke ut, og vi skal få lære at han kan ta vare på oss i alle livets forhold. Da har kommet til byporten, og jeg sa i stad at det taler om autoritet. I byens port i den gamle verden så var det slik at der satt de som regjerte byen. De satt der i portrommet og regjerte byen, og byens port taler om dens regjering, den autoritet som de har som sitter i byens port. Og han gjorde krav på autoritet ved å komme til byens port og rope. Og han ropte, og det som han ropte, det viser om vi, altså responsen på det rop, viser om vi virkelig er enke, som det står i 1. Timotius 5:9. Han ser etter oss fra byens port her, i 1. Timotius 5, vers 9. En enke under 60 år skal ikke tas ut. Her står han i byens port og ser. Han vurderer. Han vurderer oss, han vurderer meg, han vurderer alle mennesker som tror på han. Skal ikke tas ut, skal ikke velges. Og ikke uten at hun har vært en manns hustru, at vi er knyttet kun til han. Det er han som er den som vi går til. Det er han som betyr noe for oss. Og har vitnesbyrd. Har vitnesbyrd, hva er det? Det er det som andre sier om oss. Det er de som vår omgivelse, hva de sier om oss. Det er de som sier dette om oss. Ikke sant? Det er de som sier dette om oss. Og på den måten så holder vi han levende. Hva de sier om oss. Og hans minne blir holdt levende. Har vitnesbyrd om gode gjerninger. Om dersom hun har oppdratt barn, dersom hun har gitt fremmede husly, om hun har vasket de helliges føtter, om hun har gitt hjelp til de nødlidende, om hun med flid har lagt vind på all god gjerning. Her er han, slik er han, og slik viser jeg han fram i mitt liv som enke. Han er slik, og derfor er jeg slik. Det är hans ideal, det är han som är slik. Och det kommer fram genom mitt legeme. Han är frånvarande. Men han visar sig på denna måte. Och det är han som värderar. Det är han som tar oss ut. Om vårt hus, om vårt hjärta, om vår menighet, ett sted för han att bo. Om vi är stand till att försörja han. Och vi kan ha vårt kön, inte sant? Och vi kan välja och vi kan värdera. Hans kön svikt aldrig. Han vet, Herren känner sina. Herren känner sina. Vi är klara över det. Han vet om det är en rum för han i ditt hus, i ditt hjärta. Och han står vid porten idag också. Och Paulus sa det: dere har inte trångt rum hos oss, säger Paulus. Det är denna sammanhang han säger det. Men det är trångt i deras hjärta. Det är trångt för hans autoritet. Det är trångt, det är lite plats för han i ditt hjärta. Det är lite plats för han i din by. Han står vid din byport. På ditt hjärta, där du regerar, vill du låta han slippa till. Men det är trångt i edars hjärta, sa han till korintherna. Han får ingen autoritet där, han får ingen plats där. Han har ingen, inte något herredöme där. Du sitter på tron och själ där. Och du är nöjd till att idag vid tro och överge tron till han. Idag är det vid tro, men en dag så är det inte längre vid tro. Då kör han själ till denna världen. Och så går han till byporten. Och så må alla andra bara flytta sig. Men idag är det vid tro. Frivillig. Frivillig. Av kärlighet. Så lar vi han komma in till byporten och sätta sig där och regera vårt hjärta. Det är trångt, säger Paulus, i edas hjärta. Det var inte rum för han. Men lika för lika, jag talar som till barn. Utvid också i edas hjärta. Låt han komma till. Låt han komma in i byens port. Och här ser vi det att man ropar för att finna ut om vi har dessa kännetecken som ska till, som är avgörande för att han ska gå in. Om denna änka som vi la som här är i stand och villig till att försörja han och hålla hans namn och minne i livet, mens alla rike som vi också la som igår svärgar på att han inte existerar. Han är inte levande. Och då är det spörsmål: är han någon som är villig till att hålla mig levande, som är i stand till det? Vad står där? Da hun nu gick, står där. Det var responsen. Inte något spörsmål. Da hun nu gick. Ja, fantastisk. Da hun nu gick. Varför gick hon? För då hade fått en besked. Jag har befalt en änka att försörja dig där. Tänk det du. Hon hade fått en besked från himlen. Hon hade kontakt med den eviga världen. Profeten från Israel ska komma. Han ska bo i ditt hus. Du ska försörja honom. Det var det som var bakgrunden. På en eller annan måte har du fått denna besked. Och då hon gick för att hämta det, kviskret han: nej. Då har ropte han. Åh, detta bydande rop. Är det det vi hör när Kristus, när vi har med Kristus att göra? Är det slik vi uppfattar han? Med ett bydande rop. Det talar om hans autoritet i våra liv. När han talar, så är det med ett bydande rop. Är det slik du uppfattar han? Paulus säger det: i det jag påbyder detta rosar jag icke att dere kommer samman, icke till det bedre, men till det värre. Här är en som har autoritet. hans röst. Det är en mäktig röst. Och visst den inte är mäktig i våra liv, så har inte vi förståelse för en man och hans sanna karaktär. Visst du lite lust, så kunde det vara gott med lite mat. Är det slik Kristus är? Men ta nu ändla och ät lite först själv och, ja. Är det slik vi tänker om han? Då ropte han efter henne: ta med ett stycke bröd till mig i hånden och pröva att fortsätta här. Herren vill se vad vi är lag av. Herren vill finna ut kan vi är, om vi är villig till att ta hänsyn till han, om vi är villig till att bereda han ett sted att bo, om vi är villig till att göra något för han i en vansklig situation, när alla egentliga mänskliga ting i mitt liv tillsäger det att det har inte möjlighet, det är inte rum för det, passar inte. Då sa hon: så sant Herren din Gud lever, jag har inte något bröd, bara en handfull mel i krycken och lite olja i karen, och nu går jag här och sankar någon vedpinnar, och så kan jag gå och laga det stånd för mig själv och min son, så vill jag spisa det. Och så du. Ja. Kolleis Irmos, vad är det första som dyker upp i vår tanke när vi får vanskeligheter? Kolleis svarar vi? Men inte bara i vår tanke. Här var det något som kom ut, och det som hon tänkte kom ut. Vad är det hon svarar? Vad är det hon ropar ut där vid byns port? Herren din Gud lever. Ja, vad det hon sa. Så sant Herren din Gud lever. Och det som var hinna vittnesbörd, det första som kom i hinna tanke, stilt över på dessa vanskeligheter, det första hon säger: Herren din Gud lever. Vad var beskeden till Elisa från Herren? Jag har befalt en änka att försörja dig där och hålla dig levande. Vad svarte hon? Herren din Gud lever. Ja. Det var det hon ropte ut till sin omgivelse. Han lever. Hon försörjde han där. Vad det hon gjorde. Hon höll han levande. Vad är det som är viktigare för oss än något annat? Vad är det som blir det viktigaste av allt i våra liv? Här är ett exempel på ett människa som sätter Herren över allt mitt i sina problem. När alla personliga erfaringar tillsäger: ja, Herren är du. Han lade mig gå här och svälta. Så var det en ting hon ropte ut: han lever. Det visste inte det. Vad var situationen? Det var hungersnöd. Hon var enke. Hon hade till och med ett barn att försörja. Så skulle hon gå och spisa sitt sista måltid och dö. Nu är situationen vansklig för mig, tänker hon. Och mitt liv är viktigt för mig. Och mitt barns liv är kanske ändå viktigare för mig. Slik tänker vi. Av naturen. Och mig må dö. Slik tänkte Paulus också. Och mig må dö. Låt det stå fast. Låt det bli ropt ut. Så sant Herren din Gud lever. Låt det stå fast. Låt jag hans namn dö. Håll han i livet. Det ska vara mitt sista rop i denna världen. det enkens liv. Slik leve den som blir bedt i bønn og påkallelse natt og dag. Han får en person i sitt liv som er av en slik karakter at mitt eget liv forsvinner. Og det kan forsvinne. Og Paulus måtte lære denne lekse i 2. Korinterbrev, som vi nevnte. Han sier det slik at jeg vil at dere ikke skal være uvitende. De var uvitende om disse ting. Det var det som var saken. Disse hemmeligheter hadde korinterne ingenting. Visste korinterne ingenting om. Men jeg vil at ikke at dere skal forbli uvitende, det han sier. Om at den trengsel som kom over oss i Asia var overmåte tung, mer enn at vi kunne bære, så vi endog mistvilte om livet. Ja, sier han. Så kom Paulus til døden i sitt liv. Han døde. Han kom ikke lenger i kraft av sin egen person. Forat. Det holder av hensikt. Og her er den samme hensikt. Når han sa dø, vi måtte dø, så er han ferdig med livet. For at vi ikke skulle sette vår lit til oss selv, så begynner han å snakke om Herren. For at vi ikke skulle sette vår lit til oss selv, men til, da flytter fokus, men til Gud. At vi mistvilte om livet, vi var opptatt med livet vårt, men til Gud, som oppvekker de døde. Hva tid var det Gud fikk begynne å gjøre noe med Abraham? Han så på seg selv, og han så på Sara. Og når alle den menneskelige kilde tørka ut, så kom Herren, og så sa han det: jeg er Herren, den allmektige. Det er det Paulus sier i 2. Korinterbrev. Sier Herren, jeg skal bo iblant det der. Sier Herren den allmektige. Den allmektige lærte han å kjenne. Det begynte i 2. Korinterbrev 1. Når det alt var stille og stengt for han sto der. Vi hadde oppgjort med oss selv at vi måtte dø. Men så kommer du lenger ut i 2. Korinterbrev, så sier han: sier Herren, jeg skal bo iblant dere. Sier Herren den allmektige. For jeg kan lære han å kjenne. Og alle våre kilder er tørka ut. Og det holder Herren på med hele livet med oss. Det er ikke sikkert at du kan formulere en lære om det, men Herren holder på i ditt liv med disse ting og arbeider med oss. Men det kan av og til være godt å kunne også formulere en lære om det. Ja, hva slags erfaring er det ikke her. Men det er nødvendig at vi ønsker også å gjøre disse erfaringer. Og det er bare en vei inn til disse erfaringer, og det er at på en måte også det som vi kan kalle sjøllivets død. Sjølivets død. Tilliten til våre naturlige egenskaper og naturlige evne må bli borte. Og legg merke til her i teksten hvordan det er bygd opp. Og med en gang hun sa, hva sa hun? Så skal jeg dø. Ja, da er døden et faktum, ikke sant? Så da begynner han ved porten å prate, ikke sant? Da er det han som begynner å prate. Når vi dør i denne verden, da først kan vi høre røsta til han som er på den andre siden. Slik er det bare. Ja. Då hører vi røsta fra han i oppstandelsen. Där det är ingen väg in till livet utan genom död. Och då lyttar vi till han, man som aldrig sviktade, som aldrig mötte ett problem han inte kunde komma över, Elias. Kristus, profeten Jesus från Nazaret. Vi må la domen och döden på en måte gå över och skjule. Och då har vi kommit in till han. Också inte bara i förbindelse med att bli befrälst, men också där det är erfaringssida. Vi må komma till änden av oss själ i vår erfaring. Vi må göra dessa erfaringar så, som ger att vi förstår det, att ett naturligt människa har inte de resurser som ska till. Vi tränger hans resurser som är på den andra sidan i uppståndelsen. Och denna änka fick höra hans röst. Vad var det hon fick höra när hon sa och så du, vad är gensvaret från den eviga världen? Frykt icke. Frykt icke. För en seger hon fick, för en triumf. Och slike truas i världen, en förunderlig världen, och tränga in i. Gå och gör som du har sagt, men lag först till en liten kake till mig av det, och kom så ut till mig med den. Och det vi ser här, att hänsynet till Herren må alltid komma först, alltid först i änkans hus, i mitt hjärta, i menigheten, alltid först. Det är alltid han som bör vara målet för våra handlingar, inte omgivelsen, inte behovet. Han må alltid komma över. Det har alltid han som må vara först i vår liv. Hänsyn till han, och så hänsyn till andra. Hvis inte så blir allt galt. Mitt eget själv och jag, det må alltid hållas på plats. Lag först en kake till mig. Vad är det Kristus söker i våra liv? Han söker och utvecklar det som han själv sätter pris på. Det han lika, hans behov. Han vill bara ha tillbaka av sitt eget. Det han själv gett oss. Det som vi har i huset. Vad har du i huset? Vad har Gud gett oss i vårt hus? Vad har han gett oss när vi blir frälst? Det du har. Det är det vi ska bruka. Det är det han vill utveckla. Det är det han vill sätter fokus på. För du har det ju. Du har fått allt. Hans gudomliga kraft har gett oss allt som tjänar till liv och Guds rykt. Han har gett oss det. Det är i oss. Gud har gett oss det. Det är bara att det måste sättas i funktion. Det måste sättas i bevägelse. Och det måste komma under hans kontroll. Vad var du hade? Olje som ett bilde på den helige ande, och mjölet som ett bilde på Kristus, slik han blir sanka och slik som vi kan mala han ut till detta vackra fina mjöl utan klumpa eller något som helst. Det fina mjöl, Kristus och hans mänskliga karaktär. Det är det vi kan laga detta bröd som Paulus kallar renhets och sannhets syrede bröd. La oss hålla högtid med renhets och sannhets usyrede bröd. Det är Kristus. Kristus i vårt hus. Kristus lik vi kan framställa han som mat i alla sammanhängar, som näring för det gudomliga liv. Kom så till mig med den. Och det är klart att det kan vara vanskligt för oss och ofta lite motiverande alltid att möta andra sina behov, speciellt när inte någon ser oss, inte sant? kan være lite motiverende. Men hvis at vi kjenner mannen ved byporten, og hvis vi har kjærlighetsforhold til han, og det er han, vi gjør det for han, det er han som roper til meg, det er han som taler til meg, min mann, min mann, Kristus i den evige verden, det er han som har kontroll over mitt hjerte, det er han som betyr noe for meg. Det er ikke behovet rundt meg, men hvis han sier det, at det der er et behov, der er et behov, så holder øynene mine festet på han, og han har kontroll over mitt hjerte mens jeg gjør de ting, og han har behag. Jeg ser hans øye, jeg ser hans sinn, og hans, jeg lever i han, og jeg ser hva han har behag i, og jeg gleder mens jeg arbeider. Kom så til meg med det. Da kan vi møte de behov som er rundt oss. Og hemmeligheten ligger nettopp der. Å kjenne mann ved byporten og ha sanne karakter. Og Paulus han sier det, alt formår jeg i ham som gjør meg sterk. Det bærer han som gjør meg sterk. Bærer han gjør meg sterk. Alt formår jeg i ham. I Jakob 4:5 så står der, eller med en av deres skriften taler fåfengt, med nidkjærhet attrår han den ånd som han lot bo i oss. Ja, han gjør det. Hvor er han? Hvor er oljen? Han vil at den skal begynne å flyte. Han vil at den skal begynne å gjøre sin gjerning. Det skal bli til brød for vår omgivelse, til mat, til næring. Det er det han vil ha tilbake. Han attrår det som er av han selv, som han lot bo i oss. Det bor der det er i huset. Hva har du i huset? Ja, der er ikke noen ting. Det er ingenting. Ja, der er det. Der er det. Så sant du er en gjenfødt person. Og noen annen mat kan han ikke ta imot. Vent aldri at Herren skal være opprømt over dine påfunn, dine gode forslag. Jeg kan ikke motta eller anerkjenne noe annet enn det som jeg har meg selv, sier han. Så gikk hun bort. Ja, hva så? Så gikk hun bort og glemte straks. Hvorledes hun så ut, står der i Jakobs brev. Ja, så gikk hun bort. Og glemte straks. Så gikk hun bort og gjorde etter Elias' ord. Ja. Så gikk hun bort og gjorde etter Elias' ord. Og her er også en viktig detalj, absolutt avgjørende. Det er spørsmål: hva slags forhold har vi til han? Hva slags forhold har vi til han? Har han kontroll over hjertet også når vi er et lite stykke fra han? Det er spørsmålet, og det er et avgjørende spørsmål. Det er ikke slik at når hun samme runden over, så nå kan jeg gjøre slik som jeg har lyst til. Ja, nå kan jeg gå og hakke med nebbe igjen. Ja, slaps, nam. Nei, hun gikk og gjorde etter Elias' ord. Hva skjedde så? Da, står det. Da ble det brød. Da først ble det brød. Da først var hungeren vekket. når hun gjorde etter Elias' ord. Så stod det kake på bakarovnen på bänken. Då stod det kake där. Då kom brödet och livet och trivsel tillbaka. Och från oljekrukor började det flyta fram. Ting kom i bevegelse. Nytt bröd, mer behov, nytt mjöl. Så började ting att bevega sig. Mer mat. Det fina mjölet var där alltid. Men inte minst, det var en person. Och det är det som är så viktigt. Det var bara personer i huset som kan forma dessa resurser och danskapa, steika detta bröd. Och det är kun en process som kan skapa bröd. Och det är den processen som Paulus var i hela tiden. Kristi trängslar kommer rikeligt över oss. Det må i ovn. Vi må i ovn. För att det i vi ska kunna trösta dem som är i all slags trängsel med den tröst vi själv blir tröstet med av Gud. När vi är i ovn, när vi är i lidelsen, när vi är i Kristi lidelser, så blir det skapt något. Vi skapar bröd för vår omgivelse. Men jag har visst hållit på länge. Jag må pröva att runda av här. Ja, det är gott att ha något till våra relationer, till alla de behov vi ser runt oss. Eller ser vi de behov som är runt oss? Ser vi det? Vi känner det att det står att hon hade mat, står där. Ja, vi tror det, att bara vi kan gå på Rimi eller Rema och fylla plastikpösarna våra med massa mat, ja, så är vi i samma situation. Och hon hade mat. Eller det är det du snackar om här. Vi tror att bara vi kan gå och handla, så har vi allt vi tränger. Och vi kan vara i denna sammanhang fullständigt matalösa. Ja. För det är inte naturlig mat vi snackar om. Vi snackar om den mat som varar vid, som inte går ut på dato, som varar vid till evig liv. Och vi kan leva i den yttersta välstånd och vara i den yttersta nöd. Det är det paradoxala. Men detta vers i Jakob, det står det vidare. Men dess större min ikärhet attrår han den hon som han låt bo i oss. Men dess större är den nåde som han ger. Och där är mycket att hämta ut. Där är oändliga resurser. Och där är mycket att få för oss som tror. Där är mycket som kan flyta till oss och flyta vidare till vår omgivelse. Och måtte det ske, vänner, måtte det lyckas för oss. Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar för kvar andra. Enorma krafter du brukt, Herre, för att få oss till att vända oss till dig, för att flyga till dig, för att komma till dig. Du har brukt enorma krafter för att bryta mig laus ifrån min villfarna väg och föra mig till dig själv. Och du ska tacka, Herre. Och så vill vi be för varandra att vi må få förståelse för lite av ditt ord, erkänna lite av sannheten och din person, den storhet som bor i dig. Och du kan underlägga dig något av vår karaktär, av vårt sinn, och vi blir slike som bakar en kake för andra och som utvidgar vår hjärta och ger rum för dig, Herre. Det ber vi om. Så tackar vi för dessa vänner, tackar för denna fina dagen och ber om välsignelse över ditt folk här i byn och utöver Norges land och utöver hela världen. Alla våra kära troende där de måste befinna sig, och alla de som förkynner evangeliet runt omkring i denna världen idag. Amen. Då får jag säga tack för mig. för denna gång. Kjekt å være med dere.